Hi, everybody. It's Gene Simmons. You're listening to Alex Room Service, but you knew that.
Ahoy, seglarvänner. Och här är Valerius Hansson tillbaka med ett avsnitt av Seglarmagasinet På vinden. Den uppmärksamma lyssnaren av denna podd förstår nu att det där var min lilla, men ändå genomtänkta och kärleksfulla hyllning till Rolf Allan. För det uttalas ju så. Rolf Allan som jobbade med Galenskaparna och var deras, vad ska man säga, deras George Martin. Nej, inte riktigt kanske, men deras Sean Delaney. Om man får vara lite sån. Alla typsnitt, alla ritningar, all CNDK och så vidare. Det var, mycket av det var Rolf Allans verk. Och han lämnade oss alldeles för tidigt, bara för någon vecka sedan. I någon olycka i hemmet. Det lät fruktansvärt tragiskt på väldigt många plan. För han var inte så gammal heller. Det går inte många sekunder mellan mina Galenskaparna citat när jag är vaken. Eller när jag sover, för den delen gissar jag. Och han är definitivt en stor del av dem. Just Seglarmagasinet På vinden är ju någonting som alltjämt lever kvar i mitt sinne och i många andras, tack och lov. Så sov gott, Rolf Allan, och tack så mycket för allting. Ni lyssnar självklart inte på Seglarmagasinet På vinden. Ni lyssnar på Alex Room Service som har bestämt sig för att göra ett litet tidigare avsnitt än brukligt, även om det nu är en ny månad. Jag har ju sagt det tidigare, ett avsnitt i månaden. Men det brukar ju röra sig om mitten av månaden ungefär. Men jag fick lite feeling för en grej som jag gått och grunnat på. Och jag, dessutom så kommer min februari att vara lite upptagen. För att inte tala om min mars. Så att jag tänkte, nu när jag har lite feeling och när jag har ämnet vid frisk tand, så tyckte jag det var dags att vi på något sätt utvinner någon form av vätska ur det och ja, lämnar det därhen, som man ju så ofta gör. Fast inte många av er har jag förstått, det är många som lyssnar om på de här avsnitten, vilket ju är ett intressant skeende i någons liv. Det är väldigt intressant att höra. Jag skulle vilja be att få tacka för alla fina ord om Doris. Jag visste att det var några som tyckte det var roligt med en snarkande katt i podden ibland och sådär. Men jag visste inte riktigt att det var så många. Och att det var så många som hade hört och brytt sig liksom. Så att jag visade Jenny lite också av alla fina ord ni skrev och sådär. Sorgen lämnar oss aldrig. Eller jo, den akuta sorgen lämnar oss. Men den där andra känslan, den försvinner aldrig. Men man kan omvandla den till någonting annat. Ja, och sen så gick, det var ju, vad har vi idag? 1 februari, så för 2 dagar sedan var det ju 40, usch, nu kommer den där jäkla matematiken, 47 år sedan som Kiss spelade sin första spelning igen. Det är ju det en gång om året, inte 47, men det är ett jubileum en gång om året om att det är x antal år sedan Kiss spelade sin första spelning. Och just nu blev det då 47. Eftersom de gjorde det 1973. Och jag la ut lite bilder där och hintade ganska dåligt om att det kanske borde skrivas en bok om bland annat det där året 1973. För det är ju mycket riktigt så att jag och Carl, vi fick ju ha ett litet möte här i våra olika redaktioner. Han med sina gubbar och jag med mina gubbar. Och så tyckte vi enstämmigt från Carls sida att vi skulle göra en bok till. Eftersom det gick ju bra med den förra, det var många som tyckte den var bra och den sålde slut. Vilket ju är väldigt tacksamt och intressant och betyder på någon form av sjukdom hos många. Tack. Men jag var lite osäker. Precis som inför första boken så var jag osäker och Carl, han lurade mig med sin fina dialekt och sitt vackra hårsvall. Och vips sitter vi nu där och jag har skrivit på ett nytt kontrakt. Så att ja, det kommer en bok till. Den kommer i höst. Den kommer inte att släppas till när Kiss kommer hit. Det finns inte en chans. Men i höst någon gång. Jag säger inte när för jag vet inte riktigt. Utan vi filar på det nu. Vi är, vad kan vi vara nu? En 3 kapitel in ungefär. Jag har skrivit ett. Carl har skrivit ett. Jag har skrivit ett till. Och han har skrivit 4 kapitel in. Ungefär. Det ena är hittills väldigt, väldigt långt och väldigt, väldigt roligt och väldigt, väldigt kapitligt. Det andra är lite kortare, ett som jag har skrivit, men behandlar ett ämne som aldrig har funnits på svenska innan så här uttömmande. Och det är lite det som är tanken, lite det som är grejen. Det ska ju inte vara något som någon har skrivit innan, för då är inte jag intresserad. Jag vill inte upprepa. Och där i låg också min rädsla inför att göra en bok till. Ja, men ja, visst, jag kan göra många poddar och så vidare, men en podd är inte samma sak som en bok, som ju måste vara mer frygisk, tror jag det heter, eller mixolydisk. Men när vi väl började stolpa och skicka lite ämne fram och tillbaka till varandra, så blev det roligt. Sen hittar vi omslaget också, och när vi hittar omslaget så hittar vi någon slags ton och någon slags kärna. Det ska bli intressant att se hur många som fattar. Det blir roligt det här helt enkelt. Det är ganska kul just nu. När jag inte poddar, vilket jag gör exakt nu, så läser jag på om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som kommer att bli ett kapitel i boken. Dessutom så har jag... Ska jag säga något om detta? Eller, för jag vill inte att det här ska sprida sig. Det kommer att vara en grej i boken som är ny. Som är gammal, men ny. Men den kommer att avslöjas innan boken släpps, för jag vågar inte hålla på det för länge. Nu, jag teasar som fan här nu, så ni som inte gillar sånt, ni får spola någon minut fram eller så. Men jag teasar bara för att jag tycker det är roligt att retas. Men jag har lyckats få fram lite information om en grej som är väldigt viktig för mig. Och som väldigt få har haft information om innan, om ens någon. Och den ska vi skriva ut i boken. Det kommer att bli en rolig grej om det. Men framförallt så kommer jag att släppa ut det på ett lite annat sätt om ett par månader av olika anledningar. Så där kan ni ha något att fundera på. Ni behöver inte gissa och ni behöver inte ställa frågor på forum och så vidare. Utan det är en kul grej. Det är ju antagligen bara jag som bryr mig. Kan vara en eller två personer till. Men jag kommer att måla upp det som att det är något viktigt. För då brukar folk bli glada. Det är sällan viktigt, tydligen, har jag fått veta ifrån andra i min familj. Nåväl, har vi mer? Kiss går ut på turné, vi vet ju inte riktigt än. De kommer hit i juni och idag är det premiär någonstans i New Hampshire eller något sånt, va? New Hampshire, inte Hampshire. De skulle ändra låtar i låtlistan, det är ju intressant. Jag hoppas ju fortfarande på att vi ska få... Kanske Unholy hade varit roligt. Lite något mer 80- eller 90-tal. De behöver inte köra så mycket 70-tal för min del. Utan gör en hyllning nu till sista rundan här. Vi får väl se vad det blir. Jag ska till Göteborg i vilket fall. Så där kan vi ju ses och vinka på varandra om det är någon som vill det. Ja, nej, men annars så är det väl... lugnt på kissfronten. Nej, det skulle jag ju inte påstå att det är. Det kan jag inte säga att det är lugnt på kissfronten, utan jag har precis lagt några tusen igen på en... Det finns ju inget att samla på längre. Alla audios är ute och de som inte är ute har jag ändå. Alla videos är ute och de som inte är ute har jag ändå. Så att det enda som finns kvar är Super 8-filmer. Och det är svårt att samla på för att det är så vansinnigt få människor som bryr sig. Men jag la några tusen igen på ett gäng här som dök upp en sen natt. Och det var roligt. Jag önskar att jag kunde berätta mer om det, men ni får helt enkelt bara hänga med. För allting vi kommer ut tid efter annan. Det märkte vi ju inte minst nu som jag berättade för på det här med att den första snutten där från The Coventry 73 första kvällen läckte ut innan jul och sådär. Det spelar ingen roll att folk säger att de inte ska läcka ut och sånt. Det händer hela tiden, så... Men man ska ha någonting att samla på. Och är det inte bananer eller frimärken så kan det lika gärna vara Super 8-filmer. Nåväl. Ska vi ta och ämnet för dagen här. Det har jag väl avslöjat redan i rubriken. Det vet jag. Jag har ju inte satt rubriken på den än. Det gör jag ju aldrig innan jag spelar in. Så jag vet inte vad rubriken blir. Men jag gissar att det i rubriken eller i beskrivningen står vad det kommer att handla om. Så alla vet att det kommer att handla om låten Acrobat. Som i sin tur har ett officiellt namn som är Love Theme from Kiss, men då är det bara halva låten. Och kan man göra en hel podd eller ett helt avsnitt om bara en låt? Ja, det kan man väl. Det vet vi inte riktigt än. Jag har inte börjat och framförallt inte slutat. Men jag tänkte vi skulle gå igenom. Jag skulle ta med er på en liten resa som varar ungefär ett knappt år faktiskt i Kiss historia, och där Acrobat ska få spela fiol. spela huvudroll. Det är en favoritlåt för min del. Vilket låter märkligt i många öron, men jag kan inte ha varit så gammal när jag hörde Kiss debutskiva första gången. Det lär väl ha varit 83 kanske, något sånt. Någonstans där. Jag hörde ju Killers före. Killers och Unmasked och The Elder hörde jag, så vitt jag minns det, före jag hörde debuten. Med, ja, det kan ha varit i samband med och sådär. Det är svårt. Och jag har alltid älskat Love Theme from Kiss. Jag har alltid tyckt den är så vansinnigt bra. Och så kom det ut någon gång på 90-talet då när vi samlade kassettband. Jag hade börjat anamma. Jag hade börjat få en ganska stor samling efter alla okej-annonser och sånt. Och så läckte det ut en tape från Washington 74. Där en låt som då var Love Theme from Kiss, hörde man ju att det var. Samtidigt så fortsatte den efter då det klassiska instrumentala med någonting som verkade vara Much Too Young. Ja, det här har väckt mången irritation. Natt av irritation i mitt liv. Vad är det för en låt? Varför? Det verkar hänga ihop. Två olika låtar som hänger ihop. Den ena heter Love Theme from Kiss. Och om man lyssnar på Ace, för det är ju Ace som pratar i Washington. Det låter som att de aldrig har spelat den förr. Och, ja, mycket konstigt på det stora hela. Så har tiden gått och vi har kunnat bygga en slags tidslinje. För det är så här, låten Acrobat är egentligen en låt. Tack för mig, nej. Jag tänkte vi börjar från början. Vad vet vi om, alla ni som då inte vet exakt vad Acrobat är för någonting, ni kan väl ta fram, den är väl med i Kissboxen. Jag ska bara bläddra lite, vänta. Visst är den med i boxen. Precis. Det var ju den enda låten i den här CD-boxen från The Daisy. Som härstammade från The Daisy. Vi hade ju alla hoppats att de skulle släppa ut The Daisy-konserten eller något, så fick vi en enda låt. Men det var i alla fall Acrobat. Och det är för enda gången Kiss själva har släppt låten officiellt. Det är dessutom den första kända inspelningen av låten. Och låten Acrobat består alltså av två delar. Första delen är det som på debutskivan går under epitetet Love Theme from Kiss, en slags instrumental dräpa på 2,5 minut. Och den andra delen är ett riff som på många sätt påminner om det som skulle bli Detroit Rock City intro-riffet många år senare, med en text som är lite märklig. Ja, jag kan inte, man hör inte riktigt, de ylar liksom, varför ylar ni så? De ylar texten lite och sen så Because You're Much Too Young är refrängen. Det händer inte så mycket textmässigt och det säger Gene själv på gamla dagar, alltså på 90-talet när någon frågar honom, att det där var, vi tyckte mycket om låten men vi hittade aldrig någon riktig text till den. Och det förstår man ju. Låten, den andra delen av låten har gjort sig ett namn genom att kallas för just Much Too Young eller You're Much Too Young. Men det är ingen egen låt, det är andra halvan av Acrobat. När fick vi höra den första gången? Ja, det måste ha varit 96. För 96 på Kiss-konventet i Malmö så kunde man köpa CD-bootlegs. När Vinnie Vincent var gäst, då kunde man köpa CD-bootlegs. Det var populärt då bland ungdomar och hiphoppare. En av CD-bootlegsen hette Rockin' in Memphis och var en tidigare helt ocirkulerad inspelning av från Memphis den 18 april. En radioinspelning där de tyvärr inte har bakat bandet ordentligt, eller så var det trasigt för det svajar som sören, men ljudet är kristallklart och så vidare, oavsett vad vissa gnällspikar tycker. Det är bara det att bandet svajar, men det kan man överleva, och framförallt så kan man skita i det, för det är Kiss från 74. Och man får dessutom någonting så ovanligt som en outgiven låt, för det är lite märkligt. Där körde de nämligen inte den första halvan, Love Theme from Kiss, de gick rakt in i, som extranummer gick de rakt in i den här andra halvan. Och det är lite kontraproduktivt och ovanligt för att vara Kiss att spela någonting som inte finns på någon skiva. Nu hade de, de körde ju She och sånt också på den tiden som inte heller fanns på någon skiva. Så konstigt var det ju inte, men man kan ändå tycka det var lite roligt. Men nu, jag gör händelserna i förväg här. Så att vi spolar tillbaks bandet, vi går tillbaks till tidigt 1973 när Ace Frehley har kommit med i bandet. Så tar han med sig lite riff sådär. Jag är ju högst osäker på om Ace Frehley någonsin har skrivit en enda låt. Jag tror han är lite som Ozzy. Att han har en idé och sen behöver han folk runt sig som kan göra någonting av det. Jag tror inte Ace har förmågan att skriva låtar från start till slut som typ Paul gör. Han skriver låtar, spelar in alla instrumenten själv och sen så får han de andra att spela typ exakt så. För mig så känns det inte som att Ace någonsin har kunnat det. Han har jävligt coola idéer på riff och så vidare. Men han behöver någon som strukturerar upp det. Och när han levererade Cold Gin till bandet så hade han även ett riff. Och det här är Gene som har berättat det. Det är inget konstigt. Gene ger Ace all cred för det. Så ger han Ace creden för att han hade det där riffet som blev Love Theme from Kiss. Att det där var ju något kul. Det där skulle vi kunna göra någonting på. Och så gjorde de det. Det här bör alltså varit väldigt, väldigt tidigt 1973. För på premiärgiget, det finns ju en setlist som Kiss Alive Forever-gänget dristar sig till att säga är en överlevande setlist från premiärspelningen. Jag vet inte riktigt varför de tror det. Det pappret är skrivet på, det är skrivet flera gånger, det är olika skrivstil på låtarna eller olika sådär små bokstäver på en del av setlisten och stora på andra. Vissa grejer är uppenbart tillagda i efterhand. Under till har någon skrivit Coventry 72 med knepig ytterligare en skrivstil. Ronny Lundell har gått igenom detta, diskrepanserna på den här lappen i ett avsnitt av avsnitt i tidskriften Destroyer, Kiss Army Swedens fantastiska tidning. Jag hoppas alla är medlemmar. Ni som inte är medlemmar, ni missar ju någonting. Jag har faktiskt någonting med nu till vår också. Jag har skrivit lite för dem igen. Men han går igenom nogsamt hur man kan läsa den här lappen. För de Kiss Alive Forever-gänget och allt det fantastiska de har gjort, de har litat lite för mycket på känsla. Och det är alltid farligt när man ska ta någonting i bevis. Och den här lappen kan vara äkta. Den kan absolut vara första giget. Men det finns ingenting som bevisar det, som talar för det. Mer än att det kan kännas så. Och det är intressant. Men i alla fall, och på den lappen står inte Acrobat med. Det var dit här jag ville komma. Många av låtarna som vi förknippar med Kiss och den tidiga Kiss-inkarnationen finns med i den, på den låtlistan. Men inte Acrobat. Så att skulle vi utgå från att den är sann och att det är första giget setlist, så är inte Acrobat med på första giget. Det behöver inte betyda någonting. Och jag säger inte att låtlistan är korrekt och jag säger inte att låten inte fanns. Jag vill bara berätta hur det ser ut, att om den är sann så spelades den inte på första giget. Är den inte sann så vet vi ändå inte vad de spelar. Spelar roll. Det var roligt. Nåväl. Vi vet att den skrevs där tidigt 1973. För jag utgår från... Man kan vara lite så här, tycker jag, när man lyssnar på vad Gene och Paul säger. När de glider in i de sedvanliga gliringarna eller gnället eller skället på Ace och Peter, så är det bara till att blunda med öronen. Då kan man bara skita i det. Och det är samma på alla håll. Men det är lite som med egna vittnesmål. När man drar någonting, när man säger något som man inte brukar säga, när man jämför med något som man inte brukar jämföra med, eller när det är något okaraktäristiskt i vittnesmålet. Till exempel att man ger Ace cred för något, det gör ju Gene aldrig. Då kan jag känna att jag tror mer på det än på allt annat skitsnack som glider igenom. Jag var med om ett litet brott häromdagen. Jag gick hem från jobb och jag upptäckte en missbrukare som med sin skruvmejsel drog sönder högerrutan på en fin Mazda. Jag försökte tala honom lite till rätta, men han var inte otrevlig, men han fortsatte på sin väg medan jag ringde polisen, för jag tyckte väldigt, väldigt synd om människan som ägde Mazdan. Och jag hade absolut inte för avsikt att hålla honom kvar. Men när jag hade ringt polisen och avgett mitt vittnesmål till dem och berättat vad som har hänt och de skulle skicka någon och bla bla bla. Så jag behövde inte stanna kvar. Det första jag gjorde var att jag ställde mig lite vid sidan av. Jag startade min Google Drive och ett nytt dokument och jag var självklart inte skärrad eller så, men jag var ändå lite upprörd. Jag pallade inte stå och skriva, så jag talade in allt jag hade sagt till polisen, för att jag minns inte idag allt jag sa till polisen då och allt jag precis hade sett och kom ihåg och upplevt. Men jag drog ett vittnesmål kring hur personen såg ut, för jag drog en omedelbar parallell till en gammal barndomskompis som heter Fredrik. Och i och med att jag gjorde det, hade jag bara sagt flyende haka och näsvisa armbågar, det säger ingenting, men i min hjärna så tänkte jag på en gammal vän som heter Fredrik, vilket gör att jag fortfarande minns den här killens utseende. Och det är lite så jag tänker med Gene, att när någon frågar honom, hade ni verkligen ingen trumstand-in på Alive 2s sista sida? Peter låter ju förvånansvärt bra där. Och Gene säger, nej, Peter var så bra där. Han spelade skitbra på de låtarna förutom Rocket Ride där Anton Figg var med. Alltså Gene ger ju aldrig Peter cred för någonting. Så när han väl gör det på det sättet så kan jag känna att då ligger där nog någon form av, någon korn av sanning. Likadant med Ace då, att han ger Ace cred för Love Theme from Kiss-riffet. Att han hade kunnat säga, nej, det var jag och Paul, eller vi gjorde det tillsammans. Nej, han ger Ace det. Han kom med Cold Gin-riffet och han hade en annan grej och vi tänkte, det där gör vi någonting med. Jag tycker det är snyggt. Sådär. Jag litar mer på det än på allt annat skitsnack som florerar. Liksom. Och, ja. Ni vet ju vilket snack det är. Så att om vi börjar där, tidigt 1973, så skrivs en låt som heter Acrobat. Varför heter den Acrobat? Det vet vi inte. Så det behöver vi inte forska i, vi behöver inte starta Facebook-trådar om det, vi behöver inte lägga ner någon tid på att fundera över det i dagsläget. En vacker dag kanske det kommer någonting. En vacker dag kanske någon frågar Gene och så kanske han säger, yeah, well, it was a cool word. Och så, ja, så kommer man inte längre för att han är 70. Han är inte 25. Men vi vet inte varför den heter Acrobat. Den heter det. Och vi får helt enkelt vara nöjda med det. Det första vi vet om låten Acrobat, det är att den är med på The Daisy-inspelningen i juni 73. Och den har alla hört. Eller, nej, alla. De flesta. Länge var det inte många som hade hört den, men sen kom den här CD-boxen ut och då är just den låten från just den spelningen med. Och det är ju hela Acrobat. För det tål ju att sägas det här med att de delade på låten, men det kommer vi fram till längre fram. Men det är den första kända inspelningen av låten. Den är inte med på femlåtars demon som inspelades 3 månader tidigare, den 13 mars. Och vi har inga recensioner, samtida recensioner från de där tidigare The Daisy-giggen eller från Bleecker Street-giggen där den de facto nämns. Utan vi kan drista oss till att den spelas. Vi kan drista oss till att 16 juni setlisten på The Daisy är ungefär samma som på Bleecker Street några veckor innan och så vidare. De körde ju 2 gig på Bleecker, ett i maj och ett i juni. Va? Och vi kan även drista oss till att det är hyggligt samma setlist som spelades framgent, därför att det här är den första kända inspelningen av låten, första kända inkarnationen av låten. Nästa kända inspelning, den dröjde det många år innan vi fick höra, för den kommer ifrån replokalen, 10 East 23rd Street i september 73. Precis när de höll på att repa inför skivinspelningen och de gjorde ju den här att de gick in och spelade in alla låtar de hade till producenterna. Där finns ju ytterligare några låtar i Kiss-boxen då, 100,000 Years är det väl, och Baby Let Me Go kanske, jag har ju boxen kvar här, vilka låtar är det de tog med? Let Me Know, 100,000 Years, Let Me Go Rock and Roll, fast den heter ju Baby Let Me Go, och Firehouse kommer från Bell Sound-demosarna. De repade ju inför detta, de är inspelade under 2 dagar, de låtarna, och då satt, det var ju inte det att de mixade det eller så, det var ju som live-rep. Men de repade inför det. Och en av dagarna de repade så stod Eddie Solon där och spelade in en halvtimme, lite drygt. Och där får vi både Life in the Woods, Let Me Know och Acrobat, de 3 mest ovanliga Kiss-låtarna från den tiden. Återigen så får vi hela Acrobat. Det är först det lugna riffet och sen Much Too Young-biten. Det är jättekul. För då har vi på 3 månader så är den fortfarande med i setet. Vi kan då därför gissa oss till att den är med på Hotel Diplomat-giggen i både juli och augusti. De gillar ju låten, det är ju det som är grejen. De är ju inte riktigt färdig, speciellt inte textmässigt. Men de gillade den, den hade någonting som gjorde att de bara, oh, det här är fräsigt, det här måste vi använda oss av. Och sen dröjer det. Men det gör ju inte det egentligen. För om den här repetitionen inspelar någon gång i slutet av september, vi har inget datum på det, men 25 september ungefär gissar jag, därför att Bell Sound Demosarna är sen sista dagarna i september. Och anledningen att vi vet att det här är inför de här demoinspelningarna, det är för att vi hör Peter säga på den här replokalsinspelningen, "Are you leaving Richie?" och bla 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 bla, "We'll get it together for you." Det är alltså Richie Wise, producenten, han är och lyssnar på dem i replokalen, han pallar inte stanna hela tiden tydligen. Och det fina med de inspelningarna sen var ju att Richie Wise och Kenny Kerner lyssnade på de här inspelningarna som de gjorde och strukturerade upp låtarna. Så Firehouse och Nothing to Lose, och de kortades upp, de stramades upp och kortades upp och så vidare. Och blev några andra slags låtar och blev de låtarna som vi känner till. För de var ju lite spretiga där, vårt lilla rockband, innan någon satte tänderna i dem. En liten Sean Delaney som... och rådade upp själva utstyrslarna och rörelserna. Och sen 2 producenter som tyckte att ja, men låtarna i grunden är bra, men vi måste göra någonting speciellt med dem. Och så gjorde de det. Det tackar vi för. Nåväl, nästa gång. Nu har vi alltså hört Acrobat i juni 73 och vi har hört den i september 73. Nästa gång vi hör den, då är den halv. För då heter den Love Theme from Kiss. Då är det så här. Nu måste ni följa med här och jag ska ta fram dokumenten, för jag vill gärna få datumen exakt rätt. Annars så, om man inte är intresserad av exakt rätt, så är man fel på det och får gå hem. Och det vill inte jag göra, för jag är redan hemma. Jag sitter nämligen med studiologgarna här från Bell Sound Studios på 237 West 54th Street där Kiss spelar in sin första skiva. Jag har samtliga dagars studiologga, inklusive en liten spännande logg från den 27 november 73, där man nämner att man har mixat Strutter, Cold Gin, Nothing to Lose och My Happy Birthday Baby. Nu tror jag inte att det är en Kiss-låt, men den är 3:34 lång. Vi vet inte riktigt vad det är och vi kanske aldrig får veta det. Men den är med på loggen. Nåväl, det var inte dit jag ville komma, utan jag ska fram till, ska vi se här, dag för dag. Man följer hur de mixar, man spelar in och mixar. Och när vi kommer till den 6 december, är det va? Nej, det var Firehouse version 1. Här har vi. 6 december så nämns någonting som heter Love Theme from Kiss. De har gjort en tvåkanalsmix mellan klockan 4 och klockan 10 på eftermiddagen kvällen. På 3 låtar. Cold Gin, 100,000 Years och Love Theme from Kiss. Den 6 december. Den 10 december. 4 dagar efter. Så har de gjort en stereokopia på följande låtar. Nothing to Lose, Strutter, Firehouse, Juice, 100,000 Years, Cold You. Alltså inte jude utan dig. Cold You. Och Acrobat. Det här är sista gången som låttiteln Acrobat nämns 10 december. För sen när vi hoppar fram till, ska vi se var vi blir av någonstans, julafton den 24 december, så är plattan mixad, men de har gjort en resequence, det tog en halvtimme, och då har vi på A-sidan Strutter, Lose, ja, förkortning för Nothing to Lose, Firehouse, Cold Gin, Let Me Know, och på B-sidan Juice, Love Theme Kiss, 1,000 Years och Black Diamond. Så 6 december har de börjat fundera på vad de ska göra med låten, men det är inte färdigt. 10 december heter den fortfarande Acrobat. På julafton 1973 så heter den Love Theme from Kiss, för tid och evighet framåt. Det här visste vi ju naturligtvis ingenting om förrän 2013 kanske, när loggarna läckte ut. Man har ju kunnat ana i alla år, eller i alla år, ända sedan vi fick den här Washington-tapen och där var den här långa låten. Om de nu hängde ihop så har man kunnat tänka sig att de spelar nog in hela låten. Och det har ju faktiskt, Gene har ju nu på senare år sagt att ja, vi spelar in hela Acrobat. Men gjorde de det? Eller var det på demosessionen inför plattan? Eller var det på studio? Alltså på inför plattan? Det vet vi inte, för han kan naturligtvis minnas fel efter att de spelar in både skivan och demorna inför skivan i samma studio. Och det hedrar honom om han inte har lagt hur mycket tankeverksamhet som helst på detta genom åren. Men det är lite synd om han inte skrivit på det. Jag vill gärna tro att de spelar in hela låten, men att producenterna sa nej, vi behåller den melodiösa delen av den. Där är en väldigt lång fade, har ni tänkt på det? Den är ju den är väl 2,5 minuter lång, men den fadar ju nästan 22 sekunder, något sånt. Det är ju väldigt ovanligt. Det är ju nästan som att det skulle kunna komma någonting efter. Och att man då inte ville bryta den och att man inte ville fada för snabbt och så vidare, utan man låter den bara gå på något sätt. I vilket fall, det vet vi inte, men jag gissar att den är inspelad i sin helhet, speciellt eftersom vi har en studiolog där den faktiskt går under sitt namn Acrobat. Men ja, tills någon pallar rota fram mastertaperna, så tillvida de ens finns kvar, det vet vi ju inte det heller, så får vi väl kanske aldrig höra den. Vem vill veta? Skivan spelas in i november, släpps i februari, och den nästa version av Acrobat, som då blir den fjärde om vi räknar Love Theme from Kiss som den tredje, det är en bootleg-inspelning från den 25 mars 1974 på klubben The Bayou i Washington. Det här var alltså en gammal jazzklubb, en väldigt, väldigt liten scen. Den här varit jazzklubb sedan 50-talet. Det finns skitcoola inspelningar med andra artister som har spelat där. Och att Kiss spelar där är väldigt fräckt. Det finns ett fint foto. Det finns ett par, tre foto. Kiss spelar två set samma kväll. Och scenen är så vansinnigt liten, men de hade ändå med sig ett leviterande trumset, men de fick ställa ljusstaken på golvet framför scenen. Det är jäkligt snyggt. Det fotot är ett av de absolut häftigaste fotorna på Kiss från 1974. 25 mars, nu ska vi placera er i tiden här också. Nyårsafton 73 spelar Kiss på Academy of Music, 8 januari spelar de på Fillmore East. Sen dröjer det fram till februari. I början av februari är de i Kanada och gör några av de här giggen när Mike Quattro ställde in, så de spelar ju några gymnasieaulor eller gymnasiematsalar. Det finns några coola foton när loggan hänger snett och så vidare. Sen spelar de in tv-specialen In Concert, och de spelar två gig, ett showcase och ett vanligt gig i Kalifornien. Bland annat det här som påstås vara en Super 8-film från Long Beach Auditorium i februari, men det är ju inte därifrån. Vi kommer snart till det. Vi har pratat om det tidigare, men alla ni som har den Super 8-filmen, den fina 20-minutersfilmen från 74, det är alltså inte Long Beach Auditorium som det påstods när den läckte ut, utan det är Detroits Michigan Palace. Men det kommer vi till strax. Så vi är där, ska vi säga 17-18 februari, början av mars. 23 mars spelar Kiss på Academy of Music. Det är den tredje och sista gången de är på Academy of Music. Och 23 mars på Academy of Music är det första bekräftade tillfället som Gene spottar blod. 2 dagar efter det så spelar de på The Bayou i Washington, och där står någon driftig peljön som spelar in konserten med en bandare. Det andra sättet vill vi tro att det är, vi som har lyssnat och försökt analysera vad som sägs. Jag tar inte gift på det, men det verkar vara så. Det riktigt spännande med det här är att de då kör en låt som är speciell, Acrobat. Antagligen för att de kör två set så vill de bryta upp setet lite och köra något som de inte alltid kör. Men ja, de kanske fortfarande kör den alltid. Vi har ju inga direkta inspelningar, det är det som är problemet. Vi har nyårsafton 73 och vi har The Coventry 22 december komplett 73. Där är Acrobat inte med på någon av dem. Sen vet vi ingenting för om Washington 25 mars, och de har ändå spelat en handfull spelningar däremellan. Jag skulle gissa att de kör den ibland för att de är inte riktigt färdiga med den. Men det lustiga är, och det här är det konstigaste av allt, det är två saker. Innan låten så pratar Ace i micken. Det är jättekonstigt. Det är nog den enda gången på hela 70-talet som jag har hört det. Faktiskt. Och det han säger är också konstigt. För jag tycker det låter... Han säger inte detta. Jag har lyssnat med hörlurar väldigt noga nu. Och jag har försökt pilla med frekvenser för att få bort lite brus och sånt. Och bara plocka fram rösten. Det låter som att han säger "This is a song we never performed in our lives." Så tyckte jag han sa alltid. Och det tyckte vi framförallt på 90-talet. När den här bootleggen kom på 90-talet så var vi övertygade om att det var det han sa. "This is a song we never performed in our lives." Man kan till och med tänka att han tycker att det låter som att säga "This is a song we never performed before live." Någonting åt det hållet. Men det stämmer ju inte, för de har ju kört den ända sedan juni, antagligen tidigare än så, på väldigt många spelningar. Eller ja, förhållandevis flera spelningar kan vi väl säga. Och den var påtänkt i skivan och den är med på skivan delvis och så vidare. Men han säger någonting med "This is a song we..." och sen blir det svårt. För det är lite muffligt just där. Ja, om någon har expertöron, ni får gärna gå in och lyssna och så vidare. Men nu har jag ju färgat det, för jag tycker att det låter som "never performed before live", "never performed in our lives". Samtidigt vet vi att det inte stämmer. "Never performed in our... haven't performed..." Han skulle kunna säga... Nu har jag inte den här och jag vill inte bryta inspelningen för jag dricker kaffe. Han skulle kunna säga "This is how we haven't performed in a while." Kan han säga det? För det skulle ju kunna vara så att den inte var körd på ett tag, men att de nu körde två set, för det gjorde de inte alltid. Det gjorde de ju ofta på The Daisy och sånt, men inte sedan december och framåt. "Performed in a while." Kanske, jag vet inte. Jag ska gå in och lyssna på det sen, och det får ni också lyssna på. Men i vilket fall som helst, det här lång beskrivning av någonting som ändå händer, för de spelar ju låten, och vi får hela Acrobat. Antagligen, men inte säkert, för sista gången. Det var det jag ville komma fram till. Vi får "Love Theme from Kiss"-delen som går över i "Much Too Young"-delen. Och på 90-talet så visste vi då inte riktigt vad det här handlar om. Vad är det här för knepig låt? Och varför blir "Love Theme from Kiss" en rockdänkare med knepig text i slutet och så vidare? Det visste vi inte så mycket om då. Och sen kom då den här... 96 kom den här Memphis 74-bootläggen. Och då fick vi andra halvan, bara den här rockiga delen. Vi visste inte. Vi vet fortfarande knappt någonting. Framförallt inte jag. 25 mars i Washington, The Bayou, gamla jazzklubben. Jag tror den är riven idag faktiskt. Jag tror de rev hela det huset, för jag har aldrig varit i Washington. Jag har en liten plan på att åka dit av andra anledningar. Men då hade jag velat se The Bayou. Delvis för att Kiss har spelat där absolut, men framförallt för att så jäkla många coola jazzartister har varit där. Det finns så många sådana ställen, alltså när man jagar Kiss. Ställe, det är en sak. Men om man då som jag är intresserad av jazz, så skulle man ju ha varit med på 50-talet i New York, liksom på 55th Street, var det väl. Där låg ju allt, liksom. Men då är det så här att de har precis öppnat... Det fanns ett ställe som heter... Det här är ett sidospår, ni får spola om ni inte bryr er. Det fanns ett ställe som heter Café Bohemia. Skitlitet. Alltså jag skämtar inte om jag säger att det är skitlitet ställe. Scenen är mindre än normal stor LP-skiva. Och... själva klubben, alltså scenen är längst in mot en vägg, där inne stod Miles Davis och alla och spelade på 50-talet, och det spelades in radio där. Det var alltså en snubbe som hade någon slags lokalradio i New York, eller i New York med omnejd, och spelade in massvis av de här Café Bohemia-spelningarna, och de här jäkla inspelningarna bevarades. Så jag sitter med Miles Davis, ibland bara enstaka låtar, ibland hela spelningar på 4, 5, 7, 9 låtar. Massvis av inspelningar från just Café Bohemia, och den var aktiv mellan 55 och 60. Sen la den ner, och jag har gått förbi där en gång på senare tid och kunde bara drömma mig. Det finns en fin bild på Miles när han står utanför, och huset är detsamma. Och så höll jag på att dö, för i oktober 2019 öppnade Café Bohemia igen. Alltså fatta, samma ställe, samma lokal. Jag tror inte de har originalskylten, men allting annat är liksom... Så jag bara, jag måste till New York. Jag måste få komma in på Café Bohemia. Och du får gärna spela någon där inne. Det skiter jag i. Jag måste få vara där inne. Jag måste få andas den luften. Så jag åker fredagen den 27 mars. Om någon ville veta. Nåväl, det var ett sidospår. Vi kan prata med Miles Davis sen. Jag är väldigt intresserad av det. Men då får ni får ringa mig. Eller så får vi ta det på Skype. Och framförallt kan vi prata om 50-tals Miles. Hur fan hamnar jag på Café? Jo, men jag pratade om The Bayou och att jag ville sett det spelstället. Men jag tror det är rivet nu. Jag är inte helt säker, men jag tror de rev hela. För det var en stor kåk och så låg det här i... låg nere vid någon form av vatten eller någonting. Jag tror det är rivet. Men jag är inte helt säker. Och den dagen jag kommer till Washington lovar jag och går dit där det låg i alla fall. Eller så det kanske ligger. Och så tar jag en bild och så skickar jag den till er. Och så får ni rama in den sen, så kan ni ha den. Skicka ut på julkort och sånt som man gör till släktingar och vänner som man inte vill ha kontakt med längre. Då har vi The Daisy, vi har repetitionen, vi har skivan, vi har Washington, 1, 2, 3, 4. Och vi är 4 Acrobat in av 7. Oh, jag har spoilat lite var vi är på väg. Det är lite som På spåret, fast mycket svårare och psyksjukare. Och jag saknar Fredrik Lindström som jag önskar satt bredvid mig och diskuterade det här, för jag tror han skulle vara en tillgång. Även om han inte kanske kan just någonting om låten Acrobat, så kan han mycket annat och vi skulle säkert ha mycket kul att prata om. Så Fredrik, om du lyssnar på det här, hör av dig. Vi kan säkert prata om någonting annat som kunde vara roligt. Nåväl, vi går in på den femte Acrobat. Och det här är en Acrobat som många av er har sett och som ni inte vet om är rätt. Den 13 april 1974 spelade Kiss andra kvällen i rad, den tredje kvällen totalt, på Michigan Palace i Detroit. De var där den 7 april först, spelade tillsammans med Aerosmith. Det giget gick på radio och finns bevarat och en av de finaste inspelningarna vi har från 74. Det är jättebra ljud och Kiss är väldigt bra där. Hela giget har vi och de spelar inte Acrobat i Detroit, de spelar inte heller Acrobat i Cleveland den 1 april som vi har numera. Den hade vi inte tidigare, men nu har vi Cleveland också från en radioinspelning. Däremot har vi en Super 8-film från den 13 april i Detroit, men många av er har den som Long Beach Auditorium den 18 februari, inklusive Kiss, för Kiss har ju som vanligt ingen koll på någonting. Så om man tar fram Kissology DVD nummer 1, gissar jag det, så kan man titta på just Acrobat från Long Beach 74, fast det är Detroit. Detroit, Michigan Palace den 13 april. Vi kommer in i låten under det tunga riffet. Vi får alltså inte Love Theme from Kiss-delen av det hela. Den var med den 25 mars, men den 13 april vet vi inte om den är med. Vi kan bara gissa oss till att den inte är det. Vi kommer fakta om detta snart, men vi får... en film av Acrobat som är 2,5 minuter lång någonting. För det är nästan, alltså den filmen är ju totalt, om man har hela rullen som inte har läckt ut den, så har man faktiskt nästan hela giget. Jag tror den är 24 minuter. Jag visade upp den på synkad med ljud från Detroit 7 april-giget och Memphis 74-giget. Jag visade upp den på ett Trollhättan Expo. Men just den här versionen som är synkad med låtarna i korrekt ordning, synkad med någorlunda rätt ljud och med rätt datum, den har bara de i Trollhättan kunnat se, eftersom den inte har släppts ut eller läckt ut. Alla andra versioner som är ute är fina, de också var på sitt sätt, för bilden är väldigt fin för en Super 8-film och det är långa sekvenser av låtarna, vilket är väldigt tacksamt. För man får en fin bild av hur Kiss såg ut där i april 74, men just den här så att säga kompletta, den är nog 25 minuter lång, sånt. Det är nästan hela giget i alla fall. Den har inte läckt ut än. Men alla har sett Acrobat. Alla har fått tillfälle att se Acrobat. Så ni får glömma det där med att det skulle vara februari. För det stämmer inte. Det är den 13 april 1974 på Michigan Palace i Detroit. Och vi har den andra delen av låten. Och anledningen att jag gissar att vi bara har det. Den är tudelad kan vi väl säga. Dels så drar jag med den som står och filmar med Super 8-kamera, de är 3,5 minuter långa, de rullarna. Så den filmar en snutt här och en snutt där och en snutt där, och det här verkar vara sista rullen som den då har fångat. Och den, jag skulle gissa att om de hade gått på och börjat spela det lugna partiet, så hade personen börjat filma redan då. Det är min gissning, det är inget fakta. Dessutom, nästa Acrobat vi har är bara 5 dagar senare ifrån Memphis. Och där kör de bara den här andra halvan. Det är ett osedvanligt långt gig. Nu hoppar vi lite här, men den 18 april så spelar de på Lafayette's Music Hall i Memphis. vilket sänds på radio och vilket har överlevt. Det nästan strax över en timme långt, vilket är väldigt långt för att vara Kiss 1974, för det var ju sällan de spelade mer än 40-45. Och de avslutar giget med Much Too Young-delen av Acrobat. Alltså inte Love Theme from Kiss, som ju är snutten som är med på skivan, utan de kör en annan del som ingen i publiken rimligen kan ha hört eller talas om. Och här tar det egentligen slut. Det är alltså den här Memphis-versionen som jag använder som någon slags sannolikhetsbasis för att de kör även samma version då, andra halvan av Acrobat i Detroit den 13 april. Men de körde ju hela 3 veckor innan i Washington 25 mars. Så, alltså ni hör, det här med datum är viktigt för mig. Om ni inte har fattat det tidigare så är det är så, jag lovar. De körde hela Acrobat 25 mars, antagligen andra halvan den 13 april, och vi vet att de bara körde andra halvan den 18 april. Det vet vi. Där tog det egentligen slut. 6 versioner, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där tog det egentligen slut. Fram tills i fjol. Jag vet inte riktigt hur mycket jag kan säga om det här. Och det spelar egentligen ingen roll. Det jag kan berätta är att någon gång under det gångna året så fick jag nys om att det finns en film ifrån Passaic den 27 april 1974. Bara precis någon minut lång. Inte mer än så. Passaic 74 är speciellt för de var förband till Blue Oyster Cult, och på fotorna som finns därifrån så ser man tydligt att Blue Oyster Cult, såna här spännande trekanter, hänger liksom bakom scenen, och Kiss får inte ha loggan upphängd. Det vägrade Blue Oyster Cult gå med på efter nyårsafton 73 när de blev överkörda. Så loggan står på scenen. Vi har ett 50-tal bilder från giget som ju även är, så vitt vi kan veta och förstå, det första giget där de kör med Heart of the Hell-dräkterna. Det som i folkmun kallas Heart of the Hell-dräkterna. Ace har sin första trekant. Som flickan sa. Och Gene har de här jättehöga hornen och skall och så. Det fina med den filmen då, jag har fått se den, det är därför jag vet det här. Jag har fått se den synkad med ljud. Det snuttar från hela giget. Personen i fråga är inte alls intresserad av Kiss. Jag tror han filmade Blue Oyster Cult. Men han var snäll nog att filma lite på förbandet, och precis när man tror den är slut, precis när man tänker att Black Diamond har smält och allt är färdigt, så kör de extra numret och då får vi, vad är det? 8 sekunder. Much too young. 7 eller 8 sekunder. Så fram tills 2019 visste vi att de spelade Acrobat mellan den 16 juni 73 och den 18 april 1974. Men 2019... Och det här är det fan ingen som vet. Jag skulle uppskatta om ni inte gav er ut direkt på alla de engelskspråkiga forumen och skrev om det här. Jag kan inte hindra någon från att göra det. Och vad fan ska någon göra? Skjuta mig för att jag har betalt för att se en film som ingen annan har sett. Ingen kan göra någonting, hoppas jag. Men jag skulle uppskatta om ni bara behöll informationen för er själva och kanske berättade den för farmor och var lyckliga över att informationen finns. För som jag har sagt tidigare, allting läcker ut förr eller senare. Det kommer denna filmen också göra, garanterat. Och så bra... så bra var den inte. Jo, det var den visst. Den var helt jävla fantastisk. Säkta. Nej, men skämt åsido. Det fina med att ha en svensk podd, det är att många av de där tokstollarna i Amerika inte förstår att skita vad jag säger. Och det är faktiskt en av anledningarna till att jag hoppas att våra böcker heller aldrig kommer ut på engelska. Därför att dels så vill jag inte ha de amerikanska fansen efter mig, eftersom många av dem inte är kloka. Jag avskyr ju allt vad internethat och kommentarsfält och sånt heter. Som ni vet, det har jag sagt tidigare. Och är det då det, vilket är en av de största anledningarna till att jag inte är skitintresserad av de amerikanska poddarna. Därför att de amerikanska poddarna består av folk som inte är skitintresserade av att göra en genomgång av hur många gånger Acrobat har spelats. Däremot är de väldigt, väldigt glada för att höra sina egna röster och ha bra gäster och sen berätta för gästerna vilka fina samlingar de har. Fullständigt irrelevant. Jag skulle gärna intervjua många av dem som Three Sides och de har och sådär, men jag skulle aldrig ödsla en sekund på att lyssna på vad Mark Cicchini eller Michael Brandewald har att säga. Jag är tacksam för det de har gjort med sin research, för de har ändå gjort lite grejer. Michael Brandewald hade Kiss och Taco och sånt för, och det var en fantastisk hemsida på den tiden. Jag är tacksam för det, men jag behöver inte bry mig om att lyssna på dem idag, så kan jag säga. Och jag är väldigt ointresserad av att ha dem efter mig. För de är faktiskt inte trevliga. Jag har fått ett par efter mig en gång. Ni kanske minns att jag gjorde en intervju med Bruce Kulick på engelska, eftersom Bruce inte pratar svenska. Vilken blev väldigt, väldigt väl mottagen, och det var många som kommenterade den på Kissfack-forumet om att vad fan, det här är ju något helt unikt. En människa som gör en intervju och som låter gästen prata. Det tyckte jag var väldigt fint. Men jag fick ett par hugg där också av personer som då ansåg sig ha någon slags ensamrätt. Och det ska inte komma någon jävla skitsvensk här och så vidare. Och det, såna, så funkar många människor liksom. Det behöver inte bara vara amerikanare, men de slår sig gärna för bröstet. Så att jag är lite försiktig där, och det är just därför som jag gör det här på svenska. Och jag behöver inte nå ut till fler, jag behöver inte nå ut till någon. Jag tycker det är roligt att jag når ut till någon, men jag gör ju det för att jag inte kan sluta prata, uppenbarligen. Men det, så vet ni varför, och det är också därför jag är tacksam för när vissa grejer bara, ja, låt informationen stanna hos er. Så blir det roligt för oss alla, flera gånger. Sen får man skylla sig själv då, den här Steve Cornell-grejen, adressen till var Paul och Gene träffades hemma hos Steve Cornell första gången, den gjorde jag ju medvetet på engelska. Vilket så här i efterhand, ja, det mottogs väl ganska bra. Men där kom faktiskt ett par grejer där som gjorde mig lite skeptiskt inställd till vissa fans också, kan jag säga. För det är det som är det lustiga. Många tror ju att de är något annat. Alltså, bara för att man har köpt en meet and greet eller stått på ett hotell och väntat, så är man inte en del av The Kiss Company. Man är ett fan, antingen med mycket pengar, eller så är man ett fan som har väntat på ett hotell. Jag är ett fan som har väntat på hotell och skrivit en bok, men jag är bara ett fan. Det är lustigt hur vissa anser sig ha lite rätt till grejer. Lite ensamrätt, lite, men om han kunde göra det i Sverige, det är ju inte min grej så unik längre. Då måste jag visa det genom att berätta för honom vilket stort rövhål han är. Ja, så jobbade vi ju i sandlådan när vi var mellan 2,5 och 4. Sen gick många av oss vidare, inte alla, absolut inte alla, men många av oss gick vidare efter det. Men nej, det är lustigt. Jag ska inte raljera mer kring detta, för vi ska prata om Acrobat. För jag är en fan inte färdig än. Nu ska jag bara bocka av här. The Daisy, repetitionerna, skivan, Washington, Detroit, Memphis och Passaic 27 april. Så mellan, vi vet och kan belägga med hårda fakta att Kiss har spelat Acrobat live 6 gånger. Och även spelat in en halva, eller en del av den åtminstone, på en studioskiva. Vi har 7 versioner av låten, varav 6 av dem finns tillgängliga. Och den sista är som sagt bara några sekunder på en film, så att vi har inte ens ljudet rätt, utan vi får ta ljudet från någon av de andra. This we know. När dök då? Jag får, vad hände sen? Efter den 27 april så tog ju Kiss 2 steg upp på stegen. Det kan man säga, när de fick lite snyggare dräkter och inte var så där vansinnigt hemkokta längre. Hemsydda gardiner. Så förändrade de även låtlistan en smula. De stramade upp sig ytterligare lite grann. Och det är väl därför vi inte har Acrobat efter det. För sen har vi ju ganska många inspelningar, om man ska vara så. Vi har Long Beach Auditorium 31 maj. Vi har Baton Rouge 16 juli 74. Vi har Toronto september 74 och så vidare och så vidare. East Lansing och Hammond såklart, men där har de ju släppt på samma sätt som de släppte Life in the Woods redan efter, jag gissar att den är med på demoinspelningarna inför skivan, men det vet vi faktiskt inte. Däremot de repade den inför demoinspelningarna i september 73, Men där någonstans sa någon, nej, nu när ni har så jävla bra låtar i Juice och Strutter och Cold Gin, den är något annat, den är sämre, den behöver inte passa, den passar inte in. Så den försvann ju redan på hösten 73, och Acrobat, den andades lite morgonluft våren 74, just för att fylla ut när man spelar två set, kunde man köra en extra låt och få fylla ut ett 60 minuters gig. Så hade de en snutt som de tyckte att, ja, men det är värt att köra det här. Men de stramade upp låtlistan sen, de gick ju emot och skapade det här Kiss Alive-bandet som ju är bilden av det gamla Kiss på något sätt. Öppna med Juice, sluta med Black Diamond, däremellan kör vi lite låtar med lite solo. Lite sådär. Det var just formulan som de till slut hittade. Så vad hände sen då? Efter den 27 april 74 så dröjer det till sommaren 1995. För då är Kiss ute på den här convention-turnén. Jag ska låta det vara osagt om de faktiskt körde någon gång i februari när de är i Australien. Februari 95 körde de sina första convention-gigs någonsin. Och där gjorde de misstaget som de inte gjorde om till USA-turnén på sommaren. De repade inte innan. För det är en stor skillnad mellan 65 minuters gigget i Perth. Jag tror det är väl Perth som är det första, typ 5 februari. Så har de 65 minuter unplugged. Och man hör att de blir själva överraskade över hur bra låtarna är som folk önskar. All the way, oh that's one of the good ones, säger de någon gång. Och Coming Home skriker någon, och så kör de lite de här låtarna. Men alla går långsamt och Paul och Jean minns ju ingenting. Allt det är förändrat till sommarturnén när de började i juni i Los Angeles. För då har de repat in 75 minuter av setlisten. Ibland kör de i convention gig som är uppåt 2 timmar långa. Montreal är långt, Toronto är långt och så vidare. Och ibland lyckas ju någon få en låt som är ovanlig, men som de bara, shit, den här är ju bra, den kör vi hela ändå. Men spontaniteten från Australien convention gigen försvann under våren, för de repade in så att de faktiskt fick rätt ljud och så vidare. Det är lite glöttigt på Coming Home och så att man visste liksom hela sommarturnén där är spontaniteten till viss del borta. Men å andra sidan lät det ju bättre. Och icke-spontanitet, Coming Home var ju en sån uppenbarelse för oss alla. Så att det är ju roligare när den låter bra än när den inte låter bra, naturligtvis. Sidospår igen, men de kör Love Theme from Kiss, eller en snutt av den, någon gång. Jag har haft alla convention-giggen, jag tröttnade ganska fort på dem. Men de är någonstans i follorna här och jag har alla låtlistorna. Jag tror det är i juli, jag tristar mig till att säga att det är Detroit eller att det är Montreal, för det är de långa giggen. Men det kan vara Toronto eller något sånt också. Men i alla fall minst en gång på convention-turné 95, kanske fler, antagligen fler, så är det någon som skriker Love Theme from Kiss, varpå Paul kör riffet och Gene hänger med lite grann. And that's all she wrote. Efter det, ja, jag vet, ni har fått den på några kryssningar och så vidare. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Jag drar ju min gräns någonstans där vid 95-96, liksom. Kanske till och med fram till 99. Men i vilket fall, jag kollade faktiskt upp det här. Jag YouTubade som ungdomarna gör nu för tiden när de vill veta någonting. Och jag hittade att de hade kört någon snutt av Love Theme from Kiss på någon Sail Away show 2011 kanske. Ni behöver inte rätta mig, det kan vara 2013, det kan vara 2017, it's all the same to me. Men det jag vill säga med Love Theme from Kiss, det är att en i bandet plockar upp den och har kört den på ganska många gig under 2018, och det är Gene. Och det kan jag säga, jag stod där på Gröna Lund och hoppades att han skulle ha varit smart nog att bevara Charisma och I och She's So European i setlisten. Det hade han, det var trevligt, det var ovanliga låtar. Och även någonting, och vi fick ju även It's My Life, en gammal demo, och det var häftigt sådär. Men jag brukar förhålla mig cool and collected när jag spelar in konserter. Jag tar ju ljudet ibland som några av er vet, och just Gene Simmons filmade jag faktiskt hela. Jag hade inte tänkt göra det, men det bara blev så. Jag stod där med min vänster hand och filmade med telefonen hela gigget. Och det var trevligt. Men när Love Theme from Kiss kom, så kunde jag inte hålla mig. Då åkte högernäven upp i luften. En poänglös gest för många. Jean såg inte den antagligen för jag stod en bit upp. Men för min del, alltså, det är som en pavlovsk betingning. Det var min klocka som ringde, och, men jag blev inte hungrig, utan när den första tonen i Love Theme from the Kiss kom så åkte högernäven upp och stannade uppe tills den tog slut. De körde ju 1,5 minut av den ungefär innan det blev War Machine, väl? En vän till mig, vi kan kalla honom Magnus för han heter så, stod bakom mig då. Han gick runt och tog lite bilder, och när han såg min högernäve åka upp i luften så kunde han inte låta bli. Så han tog en bild på mig när jag står och filmar med vänsternäven och har högernäven i luften. Och så liksom ser man ut över Jean och sådär. Det är den bilden som jag har använt som avsnittsbild här. Jag ska försöka använda den i alla fall. Jag hoppas den kan passa in i kvadratiska rutan. För det var ett stort ögonblick. Det var så nära det går att komma, tror jag, till den där känslan av Kiss 73. För jag har hört Strutter, Cold Gin, Black Diamond, Use Watching You, alla de låtarna flera gånger live och så vidare. Och jag har ju hört om originalsättningen såklart. På Donington 96 körde de Strutter, vilket betyder att just på sommaren 96 där, då körde de alla de 5 låtarna som var med på den allra första demotapen för mars 73. Men de lät som de gjorde 96. Men Love Theme from Kiss, den utvecklades ju aldrig, för den stannade ju aldrig kvar. Så det vi fick på Gröna Lund, det var liksom, om man blundade, vilket jag gjorde, och bara lyssnade och bara andades, så gick det att förnimma under då bråkdelen av en minut Kiss 1973 på Hotel Diplomat, på The Daisy, på The Coventry. Det fanns i luften där, just den minuten, just de sekunderna. Det var ett väldigt, väldigt fint ögonblick, faktiskt. Jag kollar på den låtlistan ibland. Och jag kollar, alltså, om man tar Kiss låtlista från 96 på Reunion, så var den så bra den kunde bli. Jag tyckte den var den vi fick i Skandinavien, eller i Europa på hösten 96. Det är ju den bästa på hela Reunion, och det är den bästa låtlista de har haft, ja, vad gäller 70-talslåtar, typ någonsin. Och sen tar vi Pauls solosetlist 2006, Ace solosetlist 2008 och Jeans solosetlist 2018. Det är på något sätt, där i finns hela kärnan. Det är svårt att beskriva. Nu känner jag att jag blir lite psykedelisk här. Men där i de låtlistorna och i den tiden, så finns kärnan på något sätt. För varför jag sitter och poddar här och nu ska skriva en andra bok och så vidare. För det räcker att titta. Det räcker att gå in. Jag har en hemsida som heter livinginthepast.se där jag listar alla mina konserter. Och jag går in på den lite då och då och bara tittar på vissa setlists. Och så känns det bara som, var jag där? Har jag drömt det? Eller har jag läst om det i en fanclub-tidning? Eller stod jag faktiskt där? Det är en ganska speciell känsla, och det är ju också det som gör att jag inte glömmer. Det är ju som en slags dagbok att skriva upp sånt. Många kompisar som har varit på konserter, och jag fick veta nu en kompis en 25 år tillbaka, han var på Donington 88, det berättade han för mig bara för några dagar sedan. Men han minns inget av det, för han krökar bort konserten. Och han såg ju då Guns N' Roses när de var som bäst. Han såg Kiss på Donington 88 som var en av de bästa spelningarna på Crazy Nights-turnén. Han såg Maiden på Seven Sun eller Seven Sun-turnén. Och han minns inget av det. Det är ju inte, det skulle vara en sån sorg för mig, en nästan obärbar sorg. Att ha sett något så fantastiskt och inte veta om det. Och just därför har jag allting nedskrivet. Förr hade jag det bara på papper, sen skrev jag in det på en skrivmaskin, sen skrev jag det på en dator. Jag har alltså jagat setlist och sånt ända sedan jag började gå på konsert på riktigt. Och nu har jag en hemsida. Nu har jag haft en hemsida i 10 år. Bara för att jag vill alltid kunna komma åt den. Jag vill kunna ha skittråkigt på en bussresa och komma på Simply Red. Fan, jag såg ju dem på Annexet i Globen 2009. Och bara gå in och kolla låtlistan. För där väcks mitt minne till liv. Det tycker jag är magiskt. Och just det gör jag med Kiss-spelningarna och solospelningarna jag har sett. För där i ligger anledningen till att jag fortsätter vara så intresserad. På något sätt. Det blev bra detta. Eller jäkligt konstigt. Det spelar ingen roll vad det blev. Jag ville prata om Acrobat och Love Theme from Kiss. För jag älskar den låten. Och det har jag alltid gjort. Så länge jag kan minnas. Jag har ett konstigt minne till den. För jag satt i en sån här hurts man hade när man hade skrivbord när man gick i skolan. Inne i den hurtsen, det var inga lådor, det var en dörr man öppnade. Och i den byggde jag någon slags Star Wars-värld. Det är därför jag tror jag måste vara typ 7-6-7 år. Och det gjorde jag med kask och trälim. Jag kunde inte begripa varför de olika våningsplanen i papp inte ville fastna. Men trälim är ju inte riktigt gjort för att vara så stabilt, har jag förstått sådär i efterhand. Men jag lyssnar på Love Theme from Kiss och känner doften av kask och trälim och minns mina Star Wars-figurer som inte ville balansera på de extremt dåligt uppsatta kartongbitarna i min vita hurts på Furtorpsgatan 90 i Helsingborg. Så minns jag. Vad minns ni? Minns ni ens det? Vem vet? Nåväl, när jag släpper denna podden så har det hunnit bli den 2 februari och det är alltså dagen efter den första, för de kommer ofta i kronologisk ordning. Vilket betyder att det är dagen innan jag fyller 43, vilket betyder att jag vann. Eftersom, jag hoppas det i alla fall, att jag vann. Det är 2 dagar kvar. Men min gode vän Jörgen sa att de bästa tar han. Jag har för mig att säga, de bästa tar han innan 42 eller vid 42. Jörgen själv blev ju bara 39 eller 41 eller någonting. Jag vet inte riktigt vad han ville ha sagt med det där. Han var en kryptisk människa på många sätt, min vän. Men kan jag bara hålla mig 48 timmar till så finns det nog fan ingen hejd på hur länge jag kan hålla mig. Som vanligt, tack för att ni har lyssnat. Och glöm aldrig bort att vara snälla mot varandra. Speciellt på internet. Det är alldeles för många som är dumma mot folk där. Var snälla mot varandra. Krama varandra. Berätta för varandra att ni tycker om varandra. Alla människor behöver höra det. Ofta. Förlåt varandra. Glöm inte det. Det finns alldeles för många historier. Av människor som blivit separerade. För ingenting. Och där ett enkelt förlåt skulle kunna ha skapat något fint. Så glöm inte bort det. Det är viktigt. Var snälla mot varandra. Ta hand om er. Tack för att ni har lyssnat. Se fram emot boken. Det gör jag. Jag vet inte vad det ska stå i den. Men den kommer att bli jättefin igen. Jag ska göra mitt bästa. Eller jag gör mitt bästa. Sen gör Carl det ordentligt. Så blir det bra i slutändan. Det är precis så vi vill ha det. Tack för att ni har lyssnat. Nästa gång så kommer vi förhoppningsvis att tillsammans med Rolf Allan befinna oss på en segelbåt någonstans ute i havet. God afton.